Du lyssnar på 30-åriga kriget av Dick Harrison, inläst av mig, Per Julin. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord, din sol, din himmel, dina ängder gröna, din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är, och du blir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Så lyder Richard Dybecks text i den svenska nationalsången. Men vilka är de fornstora dar då ärat Sveriges namn flög över jorden? När blickade övriga folk mot Sverige och fylldes av häpnad? År 1844, när Dybeck författade verserna, var det ingen som behövde fråga. Det var allom uppenbart vad han syftade på. Sången hänvisade naturligtvis till stormaktstiden, närmare bestämt till 30-åriga krigets dagar, då Gustav den andre Adolfs svenska krigare injagade skräck och respekt i en stor del av den europeiska kontinenten. Idag är allmänbildningen om svensk historia inte lika stor som på Dybecks tid, och kunskapen om 30-åriga kriget är bristfällig. Inte bara hos oss, utan i flertalet länder. Men vad var det egentligen för ett krig? Och varför varade det så länge som i 30 år? Vilken roll spelade Sverige? Krigets orsaker. När Sverige kastades in i 30-åriga kriget hade det redan pågått i 12 år. Och många europeiska stater hade hunnit dras in i konflikten. Få europeiska krig i äldre tid, om något, involverade lika många deltagare. Varför? Det fanns flera orsaker, vilka sammanföll tidsmässigt och flätades in i varandra. Vissa deltog på grund av krasst realpolitiskt övervägande. Hit hörde Gustav den andre Adolf och hans franske allierade, kardinal Richelieu. För andra furstar handlade det om desperat självförsvar. För ytterligare andra om tanklöst vågspel och romantiska riddardrömmar. Kriget hade också sin beskärda del av andlig fanatism och girig vinningslystnad. Framför allt har 30-åriga kriget gått till historien som ett religionskrig, en kamp mellan katolicism och protestantism. Gustav den andre Adolf ska ha kommit som lejonet från Norden, de tyska protestanternas frälsare i striden mot de papistiska mörkermännen i Wien och Madrid. Idag vet vi att detta är en kraftigt överdriven bild, på flera punkter helt falsk. Men ingen kan förneka att det fanns gott om religiösa argument och religiöst vinklad propaganda. På det lokala planet, till exempel i enstaka städer och byar i Tyskland, kunde religionen mycket väl framstå som den enskilt viktigaste krigsorsaken. En annan orsak som ofta framhävs är behovet av maktbalans. Frankrike, Sverige och Nederländerna var rädda för att det österrikiska och spanska furstehuset Habsburg skulle ta över Europa. I synnerhet kardinal Richelieu i Frankrike ska ha ansträngt sig för att sy ihop allianser i syfte att blockera för Habsburgarna. Denna orsaksförklaring är korrekt. Richelieu agerade verkligen så, men det var långt ifrån det enda skälet till att kriget blev så utdraget. Minst lika betydelsefull var de tyska småfurstarnas fruktan för att domineras av en pånyttfödd kejsarmakt. På 1100- och 1200-talen hade tysk-romerska riket varit Europas stormakt, och Tysklands hertigar och grevar hade varit...